Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podden Inte din morsa.
Vi ska säga välkommen till Katarina Sellner. Vi pratade om dig i podden förra veckan. Det blev liksom en podd om...
om det magiska.
Ja, mediala och vad det kan vara för tröst. Kan du berätta lite om dig själv? Vi har ju känt dig länge. Vår kompis Hanna Widell, ska man säga, tipsade om dig när jag hade baby shower.
Just det, ja, det är några år sedan nu.
Det är 6 år sedan, då var du där. Minns inte så mycket.
Nej.
Och när jag separerade sist så var jag hos dig där i Sockenplan.
Just det, som jag fick kvar på längre.
Jag kommer ihåg det så väldigt tydligt. Det var ner i en källare.
En halv trappa ner i en lokal, ja, precis, exakt. Och där är jag inte kvar längre.
Det var lite häxaktigt.
Ja, det var det, kan man säga. Det var väldigt, väldigt bra för mig, därför att jag är också en person som har väldigt så här stort behov att bara vara totalt i fred och ha totalt tystnad och lugn, och det var den här lokalen väldigt bra. Så jag kände mig nästan som en liten sköldpadda, eller en stor sköldpadda, som jag kröp ner in i det här skalet. Så släppte jag upp den här dörren och släppte in människor. Mm. Och då var det full 100% fokus på de här personerna som jag då mötte där.
Mm.
Lokalen då, med sina tunga betongväggar, blev som ett innanslutande rum där jag också kunde fånga upp de här reflektionerna och tankar och känslor från varje person som kom till mig.
Mm.
För jag arbetar ju utifrån att jag har en medial förmåga. Men jag har genom åren arbetat fram som en terapeutisk metod. Där jag blandar det mediala med som ett samtalsterapisession som jag har. Mm. Där jag lägger fokus på, där jag fångar upp hur personen i fråga mår. Vad är det för läge du står i? Vad behöver den här personen jobba med? Vad behöver personen göra eller kanske tänka för att dens liv och framtid ska bli det bästa? För jag tycker att alla människor har möjligheter till att göra sitt liv till det absolut bästa. Och jag brukar prata om att alla människor har minst tre ödesvägar. Du har den stora lyckovägen, du har en medellyckoväg och du har tyvärr faktiskt en katastrofväg.
Mm.
Och den där katastrofvägen har vi nog säkert alla kanske varit och nosa på. Och tyvärr så är det vissa personer som faktiskt går raka spåret rakt in i den. Och det är ju destruktivitet, det är många gånger fastna i missbruk. Och det slutar med att man är jätteolycklig eller att livet helt enkelt förstörs och kanske tidig död.
Mm.
Är det ens öde? Går inte så mycket åt det, menar du?
Jo, det gör det, därför att jag anser inte att man har... Om man nu tror på att ödet existerar. Man har inte en enda ödesväg. Utan man har faktiskt valmöjligheter. Och vi människor har mycket, mycket mer valmöjligheter än vad vi många gånger tror. Och det är väldigt ofta som personer kommer till mig och har hamnat i någon form av apati. Man har fastnat i det här hjulspåret. Om du tänker som en traktor som kör runt, runt, runt. Och så till slut så är det bara hjulspår som är djupare och djupare. Och så kommer du inte ur den här. Eller livets karusell. Och så säger jag så, ja men vänta nu. Jag ser ju faktiskt en lucka här. För jag kan liksom se saker. Jag kan se som livet förgrenar sig åt olika håll. Men det gäller då liksom, om du tänker du sitter på en karusell som går jäkligt fort. Du gäller att hoppa.
När det är rätt läge.
Ja, precis.
Mm. Och inte tveka.
Och inte tveka, precis.
Och hur vet man det då?
Ja, det kanske man inte vet. Men då kanske är jag där och säger att det här ska du faktiskt göra. Det här är ju det rätta för dig.
Mm.
Så att du inte kliver tillbaka ner i det här hjulspåret. Eller kliver upp på den här karusellen igen. Och så kör du på ett par år till. 10 år, 20 år, 30 år. Och så plötsligt är livet förbi. Du missar den här chansen. Du tackade nej till saker och ting som hade kunnat lett till någonting fantastiskt. Men det ser man inte. Man tror inte på det.
Mm.
Där är jag lite grann som en motor då, som liksom så här, nej men vänta nu, nu fångar jag upp det här och nu ska du göra detta. Vi pratade tidigare innan vi började liksom och sända här om det här med relationer och så.
Mm.
Om man fastnar i destruktiva relationer. Jag vet inte hur många kvinnor som jag möter som tampas just med destruktiva relationer. Unga kvinnor som blir så förälskade män som håller på fram och tillbaka i många år. Och de låser sig och de blockerar sig. De kan inte gå in och träffa någon annan, kan inte älska någon annan. Det är som en besatthet, det är som en förtrollning. Och så brukar jag liksom säga så här, men vänta nu, jag ser ju att du ska ha det här livet. Det här borta kommer en man som jag upplever som är så och så. Och jag kan liksom se som små filmer. Och där är ju då min förmåga som jag har. Att när jag möter människor så är det ibland som att jag ser som små filmsnuttar som kommer till mig. Och det kan vara korta reflekterande. Ibland är de som liksom ganska långa och då kan jag bli lite grann så här, oj nu vart jag upptagen här. Och då ser jag detaljer som jag då kan berätta för personen i fråga. Jag kan beskriva saker om personer, hur de har varit och hur de har upplevt. Jag kan se kanske saker om deras barndom och uppväxt. Eller hur deras partner är, hur deras barn är. Eller hur deras barn, deras liv kommer att vara i framtiden. Och vad de behöver.
Men om vi tar då förra avsnittet, då berättade du, Sanna. Sanna är lite nervös nu. Du och Sofia och Karro hade varit hemma och se på Stora Lundby. Och så hela helgen gick och de skulle lägga tarotkort och sådär. Och sen så blev det lite så sista minuten. Men gud, nu går ju pendeltåget om 30 minuter. Men nu lägger vi, tar bara varsitt kort.
Alltså grejen var den att vi hade liksom en helg där vi skulle fira årets första fullmåne. Vi yogade, vi hade liksom, vi ville lägga tarot. En av mina vänner är jätte, liksom, men har verkligen mediala förmågor också.
Ja, vad roligt.
Men vi undvek den där leken. Det var så tydligt för oss att vi sa, men vi går och tar en promenad nu. Vi bastar och vi gör liksom annat. Mm. För att vi på något sätt så visste vi allihopa liksom vad den där leken skulle säga. Ja, men det var ju nästan som en komedi när vi sen drar våra kort. Liksom. Det var bara så här. Ja, jag inledde då med att dra djävulen. Rättvänt, det är djävulens år. Och sen fortsätter mina väninnor och får också liksom två väldigt liknande kort, alltså på det temat kan man säga. Det är liksom, ni är på ett mörkt ställe, nu är det dags att vända på det här. Och jag upplevde inte det här som skrämmande alls, utan jag kände ju så starkt att vad den här kraften är och att, alltså, jag är helt fullt medveten om den. Jag lever liksom inte i förnekelsens mörker eller vad man ska säga. Men samtidigt lite som du var inne på, Anna, att så här, när det här kommer till en, och det är det här, du pratar om hjulspår och att man liksom kör på i leran, och då blir liksom kanterna så jäkla höga till slut, för att man blir så försvagad av det mörka.
Exakt.
Så att det är så svårt att liksom ta sig upp. Ju djupare man kommer, desto svårare är det att ta sig därifrån. Det är liksom min erfarenhet av livet. Att liksom gå innan du är för svag.
Exakt, verkligen. Ja, precis.
Och där var vi liksom tre lite grann på randen av det här. När liksom, fan, snart kommer det inte gå. Nu är det dags.
Men kan vi stanna lite där då? Ja. För att det här tycker jag ju, då återkommer vi till att oftast när man vill vara som allra svagast så måste man vara som allra starkast vid skilsmässa eller kriser eller liknande. Men att det finns ju inte att man, oftast får man indikationer under lång tid att säga, du vet vad som kommer hända. Precis. Om du stannar kvar. Du vet vad det här är för problematik. Så här, ja, jag vet inte, jag fick det ganska hårt för 1,5 år sedan av en man. Han var så här, men alltså, du har ju jobbat, men du vet ju precis hur det funkar. Så jag vet, du får ringa när du liksom...
När du är redo.
Ja, för det här åker jag inte ägna tid. Så liksom, varför ska vi låtsas som att du inte vet vad som kommer? Bla, bla, bla.
Men sen måste jag få säga också det här som man brukar säga, att man måste ner i botten.
Ja.
Ibland är det precis som att man kanske driver sig själv, att det är där, att den här, man är som svagast och så, att man måste verkligen ner, totalt ner i botten. Och när man är i botten, om du tänker att du har ut och simmar och så kan du inte simma längre och du sjunker, men du sjunker ner till botten och du sätter fötterna på botten och där skjuter du kraft och då kommer du upp på ytan igen.
Jag förstår vad du menar och jag håller med, men samtidigt kan jag se, som till exempel min syster och jag är helt olika.
Ja.
Hon insåg såhär, ja, men nu har jag gjort det några gånger, det funkar inte för mig.
Nej.
Utan då får jag hellre ta liksom det osäkra för det säkra, att så här, kanske gå för tidigt då eller lämna. Alltså, det som du säger, till slut blir det liksom för tungt. Och man blir ledsen på sig själv och man tänker, hunde blir så här igen och bla bla. Att någon gång måste man ta det stora beslutet, som du sa till mig när jag ringde dig häromdagen, att säga, jag ser att efter jobbet är upp liksom ovanför vattenytan och sen ner igen, upp ovanför vattenytan, och att komma tillbaka, det är ingen liksom quick fix.
Nej,
men du får liksom, nu är ett halvår här, nu försöker på, du kan vara arg och sen så får du stänga av, att man kan hitta på. Man brukar säga att en känsla, en riktigt stark känsla eller ångestframkallande känsla, den är ungefär 90 sekunder. Sen börjar den klinga av lite grann i alla fall. Ja, lite som att människor, hur överlevde med koncentrationslägen? För att man klarar inte av att leva det hela tiden. Det är ungefär 3-4 månader som man kan leva den där superångesten. Sen klarar inte alla det. De kanske tar sitt liv eller hit. Men vi andra människor som gör det, man kan inte vara kvar där. Du tänker att 90 sekunder är väldigt lite av en dag.
Ja.
Så när de där känslorna kommer och svärt, det kommer aldrig gå, jag orkar inte, ska börja om, då kan man tänka sig, oj, nu har gått 90 sekunder, nu är det värsta över. Okej, då kör vi.
Det finns de som lever med att de där 90 sekunderna är som att de upprepar sig så fort den sista sekunden har gått. Och det är ofta sådana människor som är så kraftfullt traumatiserade eller har många gånger kanske diagnoser och därefter behövs medicinering och sånt. Där de väljer till exempel till slut att avsluta sitt liv eller vad det nu är. Där är det ju väldigt mycket smärta och jag brukar säga liksom att om jag möter en sån person så gäller det liksom att verkligen fånga upp vad är kärnan i, vad är det som är liksom i botten på en sån person. Och jag är också så att jag händer att jag verkligen skickar människor till läkare och rekommenderar liksom ta läkarbesök och ät mediciner och sådana saker och talar om för dem att det här är någonting som du inte bara kan komma över utan det, du måste ha professionell hjälp, vilket är så viktigt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har din tarotkortlek med dig.
Ja, jag har faktiskt två stycken med mig. Och det roliga är att båda är av samma sort. De är exakt likadana. Och den ena har jag använt i 30 år.
Samma kortlek.
Samma kortlek.
Utan att slarva bort.
Utan att slarva bort.
Det skulle aldrig gå.
Och den har gått i pension precis.
Har den?
Ja. Därför att den är så utnött. Så det går inte knappt att se på bilderna.
Vad det är.
Men jag lyckades innan...
Jävlar, nej förlåt, ja, grodan.
Nej, ja, nej. Ja, jag lyckades precis innan de försvann. Och det går inte att få tag på den här tarotleken längre. Jag har försökt att hitta dem verkligen, men det går inte. Men jag hann att få tag på en i alla fall. Så jag har en exakt identisk likadan som jag har liksom kört in nu under det här året.
Ja,
så den börjar vi få lite slitenhet på tina den också.
För om man tar, det har blivit så här, ett galopperande intresse för tarotkort och andlighet, ja, och liknande. Och det kanske inte är så svårt att liksom räkna ut varför.
Nej, det ligger lite under tiden och människor har liksom ett större sökande. Och just det här också med hur vi mår, med liksom psykologiskt, människor med pressade, stressade, psykvården funkar inte, du kan inte bara få en kurator eller terapeut hur som helst, utan då söker man liksom en bredd. Och så mycket det här med självhjälp är ju något som har vuxit jättestarkt, och där tycker jag att tarotkorten faktiskt är väldigt bra. För om vi bortser från den här stämpeln som tarotkorten har, att den är så mystisk och den är så magisk, så kan vi bara säga, nej men herregud, det är bara papperslappar med lite fina bilder på. Men de är så finurligt utformade så att de har ett bildspråk som talar till oss i rakt hjärta och själ. Och det kan kittla igång tankar och känslor, det kan väcka smärta, det kan väcka hopp. Så därför använder jag dem. För mig blir de, att när jag sitter och håller på med dem så här, då är det ungefär som att jag har vant mig vid att okej, nu ska jag koppla på den där förmågan att jag ska känna och läsa och känna in mer. Men sen har jag också lärt mig att stänga av. Mm. När jag var yngre var det inte alls lika lätt. Då var det ju mer liksom, okej, nu kör vi, nu känner vi, nu händer det grejer. Men nu är jag så pass gammal så nu kan jag faktiskt stänga av helt och hållet.
Får jag bara fråga, jag blir så nyfiken. Alltså, när kom den här förmågan till dig? Kan du minnas när du också bestämde dig för så här, ja men det här är mitt kall i livet. Det är den här vägen jag ska gå.
Det kom väldigt, väldigt sent. Jag kan säga så att förmågan fanns redan som liten, liten flicka. Mm. Att jag kände saker och såg saker och kunde säga grejer som antingen anhöriga runt omkring mig tyckte liksom, nej, vad pratar du om liksom? Och som visade sig att det jag sa var sant. Eller kanske till och med att jag kunde säga att saker och ting skulle hända och så hände de.
Mm.
Drömma sanddrömmar och sådana saker. Och det har ju liksom följt mig under hela livet. Eller att bara liksom att jag umgås med en person och så kanske jag känner någonting. Eller att jag kliver in i ett rum och så är det som att jag liksom känner av rummet och känner av personerna. Ser vad som händer mellan människor och sådana saker. Så att det har alltid funnits där. Men när jag var mera, man säger sena tonåren där, 17-18, där var ju liksom mer ett intresse.
Mm.
När jag växte upp så växte jag upp på en gård ute uppe i Gästrikland. Min farfar var en väldigt speciell person. Han var en fantastisk man med all bara kärlek. Och han älskade böcker.
Mm.
Och han samlade på böcker. Men han fick inte ha böckerna i huset utan han fick ha den ute i ladugårdsbyggnaden. Så han hade kistor som stod i den där med böcker.
Mm.
Och jag älskade de där böckerna. Han och jag, vi läste böckerna ihop. Han läste dem för mig och jag läste dem själv sen. Och då hittade jag den här faktiskt boken Sibyllen.
Mm, ja, just det.
Den gamla boken.
Mm.
Och där var ju bara så här, men gud, det var ju så spännande. Och det var ju så, och då var det ju saker i den som jag kände igen med mig själv.
Mm. Sibyllan, för er som inte vet, det är ett gammel svensk ord för en sierska eller häxor, någon som hade förmågor till att se magiska saker. Då kallas man för Sibylla.
Ja, precis.
Som ett gatukök.
Exakt.
Ja. Klassisk manshat.
Ja.
Gärna att han börjar nu.
Så. Ja. Ja. Så på den vägen var det. Och sen här åkte jag tillsammans med en kompis till Stockholm och då gick vi till Vattumannen, för den butiken har ju funnits i evigheter.
Aha, i Gamla stan.
Nej, låg på Drottninggatan och den ligger inte kvar där längre. Så dit åkte vi och så köpte jag en tarotlek. Jag köpte tarotleken, jag köpte boken och började hålla på och så tänkte jag så här, och så höll jag på så här, hur fan ska jag lära mig det här? Det är 78 kort och det är världens mesta kombinationer. Det är en myriad av tolkningsgrejer som man ska lära sig. Och då blev jag så förbannad. Så då la jag undan korten och så tänkte jag, nej, skitsamma. Men så var det som att de liksom låg och lockade på mig. Så tänkte jag så här, nej men varför? Men så var det som att jag fick en inre röst som sa till mig, nej men du ska ju inte vara, korten ska ju inte styra dig. Det är du som ska styra korten. Du ska bestämma vad de ska säga till dig. Så då började jag så. Att jag liksom, okej, jag tittade i böckerna vad grunderna betyder. Sen lärde jag mig liksom en metod sådär. Om man tänker att man, om man säger tre ord och så ska du bygga en historia runt de orden. Om vi säger, ta något banalt bara så här. Ja men katt och ost och mus. Bygger ni en händelseförlopp runt den där katten, musen och den där osten. Vad händer? Och om man säger så, om vi drar ett kort och så lyssnar man på tanken och känslan. Vad är det första som kommer upp i dig när du drar det här kortet? Första tanke och känsla, de är liksom det viktigaste. Och det är så jag gör. Att när människor sitter och liksom lägger korten tillsammans med mig, för det är det jag gör, får ju jag de här tankarna och känslorna utifrån vad kortet kittlar igång. Men också, vad är det för reflektion jag får? Vad händer inom dig när jag visar dig det här? Mm. Det här kortet säger det här. Tänker, nu ska du få dra ett kort av den här pensionären.
Det är den som man knappt ser på.
Ja, precis. Så vi ska se.
Men gud.
Ser du någonting själv i det där?
Nu är det Swords igen.
Jag tar med fasiken.
Ja.
Ja, du har faktiskt fått ett kort som heter 10 svärd. Mm. Och 10 svärd står ju för att man rent psykologiskt är nere i botten. Men som sagt, vad där är ju det här som jag pratar om. Mm. Ner i botten för att sen också ta sig upp. Mm. Mm. Varje svärd, 10 svärd, representerar olika psykologiska faktorer som hindrar dig.
Mm.
Men när de är slut, när du har liksom tagit igenom och rensat igenom det hela, då kommer ju den här vändpunkten.
Så det finns en gryning i det där kortet, eller
ja,
hur?
Ja, exakt.
Man ser liksom så här, där framme finns det ljuset är där.
Ja, exakt.
Får jag ta ett till?
Ja, det får du jättegärna göra. Och, så du ser liksom hur intressant det egentligen är att det, du hade lika gärna kunnat dra ett helt annat kort.
Ja.
Men det är så lustigt att många gånger så stämmer det så in i...
För nu var jag så här, okej, ska jag vänta lite, ska jag inte ta det? Men det är som att man dras till det på något sätt, är det inte så? Jag måste bara förklara för de här korten, det här är för roligt. Det är liksom, man ser ingenting överhuvudtaget. Du kan säga var och vilka.
Ja. Vi kanske, jag vet inte om vi han berättade att de här tarotkorten som jag sitter och visar här nu och som Anne håller på med är en kortlek som jag köpte i London 92.
Aha.
Och de är alltså 30 år idag. Och jag har använt dem i 30 år. Och de är så slitna så att bilderna finns knappt kvar. De är så slitna i kanterna. Så formen har fått en helt annan form. De har liksom fått, och vissa kort är till och med så att de flikar sig. Men jag tog med mig dem för att jag ville verkligen att de skulle liksom få vara med och visas upp. Du har faktiskt fått ett helt underbart kort. Du fick ju 10 svärd tidigare och nu faktiskt fick du solen. Och hade du sett den här bilden så är det en man och kvinna som står i solens ljus och står i lycka och harmoni. Och som vi pratade om det här med det kommer en gryning.
Mm.
Så det är ju det här du är på väg till. Mm. Men du är fortfarande kvar i dina svärd.
Mm.
Och du måste få läka nu. Så nu är det en läkeperiod.
För en vecka sedan fick jag också svärden och kejsarinnan.
Ja.
Ja.
Mm, det ser jag. Bra.
Ja. Nu vill jag inte ta någon mer kort. Nej, det finns ju någonting i det. Och det är som du säger, jag tänker, vi är så mycket energi. Vi tänker att vi är så mycket kött och blod och skelett. Men det är så lite av vår kropp. Så det är klart att energi dras till... Ja, men till det autentiska på något sätt.
Ja,
vi berättade också förra avsnittet att Sanna hade då blivit lurad och att det finns såklart, som i alla branscher, det behöver inte vara just den här, men den här kanske är lite extra...
Men det man kan tycka med den här branschen, att ge sig på att lura människor, det är att det är människor som du beskriver som oftast är på botten och som verkligen behöver hjälp att ta sig ur liksom, ett massivt mörker. Mm. Och då är man ju så utsatt redan.
Ja, verkligen.
Och det är väl därför bedragare liksom dras till att så här, här har vi redan väldigt sköra människor som är beredda att göra i stort sett vad som helst. Mm. Inklusive betala en hel del pengar. Mm. Och när vi försnackade lite här så berättade du att du också faktiskt har blivit lurad. Kan inte du berätta?
Precis. Ja, oh ja. Jag var till en person som jag hade hört talas om. Och jag hörde just talas om att den här personen var en lurig person. Så jag var ju lite grann där för att jag ville undersöka detta. Och det här var ju då början på 90-talet någon gång. Och jag kommer till en kvinna som då la liksom vanliga kort istället. Och så sa hon ju saker och så berättade hon ju att mitt liv skulle gå åt helvete fullständigt.
Men vem säger ens?
Ja, jag skulle aldrig möta någon mer kärlek. Jag skulle inte få några fler barn. Jag hade ju en son redan. Skulle inte, och det skulle bara vara katastrof helt enkelt. Och nej, ingenting. Och jag satt ju och tittade på bordet och såg ju liksom, men vänta nu, där ligger ju en kung i hjärtekung. Och jag såg och så jag frågade henne och pekade lite så här, men vad är det där då? Så här, nej. Men hon hade lösningen på mitt problem.
Mm.
Och det var att för det berodde ju också på att det var onda krafter och hit och dit och fram och tillbaka. Och att hon kunde hjälpa mig. Och då skulle jag köpa en talisman, sa hon. Och det vet inte du vad det är, sa hon till mig. Så jag bara sa, du vet inte vad jag vet. Så jag, tänkte jag, ja, går hon och hämtar, så tänkte jag, okej, visa mig den där. Så går hon och hämtar en liten träbit.
Mm.
Hon sa att det är från ett heligt träd. Och den är så jättemagisk och sådana saker. Och den ska jag köpa. Men det kostar då, alltså... tusentals kronor.
Den lilla träbiten.
Det var en liten rökelsebit.
Jaha.
I trä. Och jag bara så här, du vet, jag vart svart i ögonen liksom.
Ja.
Och när jag gick därifrån så var det ju en strid utav tankar och känslor som kom. En strid utav att förbannad över att jag kände att hon är en hemsk människa som luren dröjer i. Och den andra känslan av att tänk om hon har rätt.
Mm. Ja, mm. Kan vi stanna där? Ja. Det är
helst gott. Mm. Hemskt.
För även om man, det är samma sak i en destruktiv relation.
Ja.
Någon säger så här, det kan ju vara någon man jobbar med eller chef.
Men så
eller,
orden har så stark kraft.
Ja.
Och då, liksom, det räcker med att en människa sitter och får definiera en. Och det är precis det som händer i en, i en destruktiv relation. Mm. Att någon talar om för en gång på gång kanske att man är på ett visst sätt som man inte känner igen sig i, men som är väldigt mörkt. Exakt. Och det där är fäst ju.
Ja.
Alltså det...
Och hur man har förstört för henne och många andra genom att vara en sån här hemsk människa.
Ja, genom att vara den man är bara, kort och gott.
Ja,
och som jag kände liksom, när jag blev lurad då i New York, det var liksom att jag förstod ju att det här är en person som jag inte alls är utsatt för någon black magic av något gammalt ex till min pojkvän då, utan jag är ju för fan utövas just nu. Black magic av dig.
Precis.
Alltså, nej. Och det var också så väldigt skrämmande. Man bara, hon vet vem jag är. Jag har suttit här och varit blottat mig för den här personen. Och det här är en rent ond person med onda avsikter som har haft direkt access in i min själ. Lite grann den rädslan att så här, jag måste bara ta mig härifrån, stänga mitt hjärta och springa liksom. Aldrig mer så här.
Ja, det är så hemskt. Ja. Och det som sagt var, jag stod där då när jag gick därifrån och liksom bara stred med de där tankarna och känslorna liksom. Men sen så bara i min ilska så bestämde jag mig för att nej, fasiken, hon ska inte få rätt.
Ja, det är också ett sätt.
Vad behöver jag göra för att hon inte verkligen ska få rätt?
Du kom Lasse, du bara, I love you man,
precis,
make me pregnant.
Kom Lasse, min man. Men jag kan säga så här, då började jag faktiskt med det här med att visualisera. På den tiden så fanns ju inte det här med the law of attraction.
Nej,
Utan då pratade man om att visualisera saker och ting. Ja. Då satte jag igång och visualisera. Och då visualiserade jag att jag ville då möta verkligen riktig äkta kärlek. Den som verkligen var underbar. Och jag ville jättegärna ha ett till barn och så. Och så tänkte jag, nej, men nu tar jag i. Jag vill bo i hus och jag vill bo där och typ något sånt där. Och fasiken, tror ni inte att... Där plötsligt stod den där mannen, även om jag var livrädd och han var livrädd.
Han hade en jättestor villa också.
Nej, han hade inte den, men vi köpte den sen.
Ja. Men kan vi inte stanna lite där? För det här med att när man mår dåligt och liksom själen inte har så mycket energi. Och man liksom, det blir ganska stumt i själen. Och
absolut.
Det som kommer upp är ju inte så roliga energier.
Nej,
då är det väldigt svårt att visualisera sig. Då ska jag ett nytt sommarställe på Gotland och då ska den där karlsloken komma som är så och så. Man tänker så här, men gud, här sitter jag och fabulerar i en saga och sen så kanske någon också trycker tillbaka en så här, i det där. Men det hjälper ju så otroligt mycket att visualisera och ha ett delmål. Sen har man ju olika sätt. Jag är ju bra på att se bilder. Många är bättre på kanske skriva ner och tänka mer.
Göra mindboard till exempel. Ja. Klippa ut bilder från tidningar och göra som en stor plansch som du sätter upp och lägger upp på en vägg. Liksom.
Ja, en killkompis till mig berättade att han blev lämnad av sin fru och han förstod inte alls. Han tyckte de hade världens bästa liv.
Ja.
Hon hade träffat någon ny och hon var dyngkär och han ville direkt hemfalla åt att hata henne, straffa henne, åka dit. Och liksom. Ja, men så som man blir när man blir sårad.
Ja,
liksom.
Precis,
och då kan man ju välja två vägar. Kan man gå in i egot och såhär, hålla på och vara arg för all framtid, vilket bara drar ner en. Men han visualiserade istället. Han satt upp post-it-lappar och såhär, men du klarar, du är en bra kille, du älskar henne, hon har gjort någonting av ondska, såhär, nu kör vi igång, vi dricker ingen alkohol, nu tränar vi, varje morgon gick han upp och såhär, du är en bra man, såhär, du klarar det här. Alltså att även sådana affirmationer kan faktiskt hjälpa.
Ja, faktiskt. När man är som, när man mår som sämst. Ja. Men det är ju som sagt inte så lätt. Och jag brukar
säga,
vad behöver man göra? Man kan hela sig själv. Man behöver få gråta ut. Man behöver få tröst. Jag brukar säga, så är det någonting som jag också är bra på, så är det empati och tröst.
Mm.
Och jag vet inte hur många gånger som jag står och kramar och gråter själv.
Ja.
Tillsammans med mina klienter.
Men det är det här med att när man stänger av, det känner jag att jag tänker att nu börjar jag känna att gud, min pappa har dött. Och min mamma, och det är 25 år sedan, min pappa dog för 2 år sedan.
Ja.
Alltså att när man är uppe i en sån kris, då kan man instinktivt stänga av sina känslor. Man tänker sig en grej till och då kommer jag falla ner.
Exakt.
Men gör man verkligen det? För nu känner jag att jag är lite, att jag kommit i fatt mina känslor lite mer. Då blir det ju såklart mycket gråt och sorg. Och, men det är också en befrielse att inte stänga in det längre. Precis. Men hur ska man veta att man stänger in det då?
Försöka prata med sig själv om man ser den här insikten, självinsikten. Och det, ja, hur ska man kunna veta? Man kanske inte aldrig behöver veta heller.
Jag brukar också tänka att så här, när man är känslomässigt avstängd, det är klart att det är en överlevnadsstrategi. Mm. Det är som att titta på vilket djur som helst. Alltså man kan verkligen skrämma djur till att gå in i liksom ett freeze-fånläge där man bara inte känner någonting, inte visar någonting. Man bara lever i någon slags anpassning.
Ja.
Och för att kunna visa känslor, framförallt sorg, där man är väldigt sårbar i det, då måste man ju känna sig trygg.
Mm.
Så jag tänker, är man på en plats i sitt liv där man har stängt av allting, då finns det troligtvis en anledning till att man behöver göra det.
Mm.
Men sätt dig själv i trygghet, brukar jag säga. Alltså, var finns det en plats för dig där du kan liksom släppa din gard? Finns det någon där ute som du kan vara liten hos? Ofta gör det faktiskt det.
Mm.
Fast man kanske inte ens har tänkt den tanken. Och du är ju verkligen en sån person. Ja, verkligen.
Många gånger kan ju människor komma till mig och vara, som du säger, i den här avstängdheten och så. Så kommer de innanför dörren och så sätter de sig framför mig och så bara blupp, säger det. Så börjar de gråta.
Gud vad jag grät första gången jag kom till dig. Jag grät i timmar.
Och det är ju helande och det är läkande. Men jag tänker också på liksom, ibland när man är mitt i stormen, som jag säger, det här med att stänga av. Att det får kanske vara så. Och sen när saker och ting har lugnat ner sig. Då kommer känslorna i fatt. Om man har tur. Och det är en del som faktiskt går hela sina liv och stänger av. Tycker tyvärr att det är väldigt vanligt med män.
Ja, enligt också ganska så här premierat i vårt samhälle.
Ja.
Att liksom vi ska vara lite maskinella och det ska funka och vi ska bara tuffa på där, och känslor som kommer, och framförallt stora känslor, då liksom det på något sätt, det förhindrar ju vår produktivitet. Ja. Och då ska du bara ligga där och gråta hela dagen. Vad har ju för kraft i det? Liksom, att det är så här, vi lever också i en sån kultur som sagt premierar det här. Liksom, att vi bara kör och köttar. Och bara, liksom,
men kan inte du bli avundsjuk på det? Jag kan bli så avundsjuk på det. Ja, men vadå? Nu blev det som det blev. Liksom. Lite pragmatiskt. Nu får vi gå vidare och det blir bra med det här. Men så här,
nej, men jag tycker att jag tyvärr har jättemycket avstängdhet. Alltså, det är min viktigaste strategi. Första gången när jag gick i
båda
terapi.
Två.
Ja.
Mer
du
eller mindre.
Också,
ja,
gud, ja. Herregud.
Ja. Vet du vad, du har använt din avstängdhet så många, många gånger. Annars hade du gått från dina relationer mycket, mycket, mycket tidigare.
Men på vilket sätt, när ska man släppa på då? För ibland är det ju så, har man tre små barn och man ska försörja dem, man inte har någon backning. Det är så, vi har ju sagt det många gånger, att om man ska bli psykiskt sjuk, hamna liksom i kärlekstrubbel, bli punk eller någonting, då måste man vara rik.
Ja, jo, så kan det ju vara. Och samtidigt så blir man känslomässigt och totalt dränerad, så det är ju en annan fattigdom istället. Men jag känner att många gånger så du får förlåta att jag bara, för jag, nu händer såna här grejer för mig.
Ja.
Nu får jag massa såna här bilder och grejer, och då kan jag liksom tappa tråden.
Vad får du för bilder?
Nej, men jag får väldigt starka, fina bilder av att du är, som jag sa, det här. Nu får jag
se det. Nej, men gud! Nej, men gud, vilken ståfräs! Okej.
Det känns som att du är i ett totalt livsomvälvande skede. Det är liksom en total rokad.
Ja.
Det är som att vända upp och ner på en stor byggnad.
min lilla borg.
Ja, precis.
Ja.
Och det är så mycket som faller på plats. Det är ungefär som att man ser liksom saker och ting som läggs på plats.
Du vet, man kan ha så här inre aningar. De kan vara både goda och onda.
Mm.
Jag känner den inre aningen av att saker... Jag ser allting lite som du säger, lite som i... Vad heter det, så här, grekiska kolonner. Och jag ser också rubrikerna, det är så här, skriva barn, alltså jag känner ganska tydligt att det strömmar åt det hållet. Jag vet att det inte kommer ske imorgon, men jag känner också hur mycket jag saknat det, att det har varit på plats liksom, att det har varit...
Sen måste jag få säga också det här med när man liksom gör så där att man tänker hur ska jag klara mig, hur ska det gå, jag är ensam, ska jag försörja mig och sådana saker, och man är i ett läge rent karriärsmässigt sett och man harvar sig fram och så tänker jag så här, ja men vänta nu, men om du nu faktiskt går därifrån, visst det kommer vara jättetufft initialt under en period, men den här energin som du lever i, den tar så mycket kraft utav dig.
Mm.
Och den kanske till och med också har stoppat allt det här framgång, lycka. Att det liksom jäkla namn, du kanske kan försörja dina barn 10 gånger mer än vad du någonsin har gjort.
Mm.
Du behöver inte den där personen.
Nej.
Och det tycker jag är intressant. För att där fastnar ju de många... Jag vågar inte, jag kan inte, jag klarar mig inte själv. Eller tanken av att bli ensam.
Mm.
Nej, men jag väljer stanna heller kvar i den här relationen. För jag tänker om jag kommer vara ensam resten av livet.
Mm.
Nej, det kommer du inte alls behöva vara.
Mm.
Den så kommer du välja det.
Mm.
Men om du faktiskt tillåter dig själv att vara tillgänglig, vara bjuda in eller bara vara lite öppen. Du behöver inte säga hallå, varsågod, ta mig. Utan bara säga hej, vem är du?
Mm.
Knyt an till någon. Det här är ju så svårt när man liksom då väljer att tryckas ner av sina rädslor.
Mm.
Ja, så nu släppte det.
Jag sa ju det i förra avsnittet för er lyssnare som var med då. Att liksom jag ser 2023 som ett år där jag liksom återinför den magiska aspekten i mitt liv. Att jag har saknat den och att det måste få finnas både och. Liksom. Vi lever i ett superrationellt samhälle där bara hjärna premieras. Där liksom vår rationella så handlingskraft, liksom, det är bara det som gäller på något sätt.
Ja,
och jag tycker mig se en andlig själslig nöd hos så många människor. Att det här är liksom ett mänskligt urbehov av att besjäla världen, att besjäla våra relationer, att liksom faktiskt hitta mening med det som är vårt liv. Och jag har saknat det. Jag har känt att jag har levt liksom ett själlöst liv i mångt och mycket, liksom stretat på. Och jag är så glad att du har kommit till podden och att du har också fått så här, det jag tycker är så fascinerande med dig, det är att du dina förmågor och gåvor, du liksom de är så landade i dig.
Mm.
Det finns liksom väldigt lite som är hokus pokus, och alla som tvivlar och alla som tror att det här, alltså så här, det basically kommer till, det är liksom tröst, hopp. Känslan av de här tre ödesvägarna liksom är också väldigt hoppfullt.
Mm.
Och att du har en väldigt terapeutisk funktion.
Jag vill jättemycket mamma. Jag brukar adoptera. Jag brukar säga så här att det är vissa som jag kommer till mig som kommer tillbaka, och så till slut så känner jag verkligen, men vet du vad, nu är du min, den här lilla också, lilla tjejen eller lilla killen eller vad det nu är. Men jag vill också säga till alla som faktiskt börjar sin resa med det här andliga.
Mm.
Man får inte glömma en sak, och det är att vi är fysiska människor.
Mm.
Och det är väldigt lätt när man mår väldigt dåligt att man svävar iväg med nästan fantasier i det andliga.
Mm.
Så det gäller också att ha en liten sortering, vad som är vad.
Mm.
För det kan gå överstyr, så det bara tjongar om det.
Det kan också bli någon typ av flykt.
Ja, absolut.
Att liksom man bara lever i den här drömvärlden nästan, alltså dagdrömmeri eller dissociation, alltså när man flyr ifrån sin kropp och bara är där. Så att jag förstår precis vad du menar.
Och liksom... Jag kan ta ett exempel, jag gjorde illa ryggen för många, många år sedan, och vad heter det, jag hade flyttat på en tvättmaskin som, och så gjorde jag illa mig. Och då var det en kvinna som också höll på med andlighet, och då fick hon det till att det var onda energier, eller att jag har saker och ting så inom mig som är oförlösta och sådana saker. Och jag bara, nej, jag har flyttat en tvättmaskin.
En tvättmaskin, det har ingenting med mina trauman att göra.
Nej, ingenting, så det har bara med det att göra.
Ja.
Ja.
Och man ska inte heller använda det av fel orsak, att man kanske snabbare vill bort från någonting. Det tycker jag hör en även inne i sig. Då såg jag att då skulle jag liksom träffa inom ett år precis den där killen som jag är så sugen med. Så här, jag vill också, gör du inte det?
Nej.
Så att man ska liksom, man ska ta tag i sitt liv av rätt anledning, och så kan man använda det här som en andlig vägledning och som du säger, som en själasörjare kanske.
Absolut.
Och hur känner du? Vill du dra ett kort eller?
Ja.
Nu ska vi se.
Det blir lite mys.
Du kan göra så att du tar leken och så brer du ut den på bordet. Och det här är någonting som man kan göra när man börjar med korten. Att man blandar dem och så brer man ut dem bara lite grann som en solfjäder eller vad man gör. Och så drar man ett kort och så tänker man så här, nu ska Sanna dra ett kort här. Och hon ska dra ett kort som kanske en reflektion över vart du är någonstans just nu. Och ett råd till dig vad du ska tänka på. Mm. Och det är också jättebra och faktiskt, om man håller på att ställa liksom direkta frågor.
Ja.
Och förstår man inte, då kan man dra till.
Mm. Aha.
Okej, jag vill ha en förtydlighet.
Man kan göra det själv då.
Kan man göra
vi
själv.
Vi behöver inte ha med dig. Du och jag, Sanna. Du är på Finnskogstoppen.
Gud,
ja,
vi...
Ser du hur gamla de är?
Ja, de är inte kloka. Jag bara känner en så här stark. Ja. Och här ser vi inte heller.
Nej, du får skicka den till mig så jag ser.
Du kan tolka
dem här. Ja, precis. Ja, men det här är faktiskt ett kort som heter Temperance. Och hade du sett den här bilden så är det en kvinna som står liksom med två bägare. Och så står hon och häller så här. Och det är ju det här flödet, flow, kreativitet, balansen, känslor. Du berättade ju om att du hade fått djävulen tidigare.
Ja, verkligen.
Och det, jag känner liksom, du har ju klivit över den. Du är på väg ur den här. Därför att nu håller du på verkligen. För djävulen behöver inte stå för jättehemska saker. Mm. Men den kan faktiskt stå för blockering.
Mm.
Jag är totalt blockerad just nu. Jag är i en, liksom, någon bubbla av liksom stagnation.
Mm.
Men du är på väg ur den. Och det är därför du får det här. Det här är ju fantastiskt bra.
Nej, men jag känner... Precis vad jag behöver. Jag är liksom i en väldig process efter den här djävulsläggningen. Mm. Och jag... Nej, men det har satt igång liksom så mycket processer i mig. Och det är ju någonting spännande i att liksom sätta igång något som har fastnat.
Mm.
Och det händer väldigt mycket. Det är mycket aktion här. Det är också väldigt mycket tårar.
Ja.
Det är väldigt mycket liksom... Ja.
Nej, men det är också det som du säger, det här sättet att man kanske har fastnat. Och sen så, det funkar inte alltid att sitta i terapi 20 gånger. Utan ibland är det bara så här, okej, det var det jag ville nu. Nu kör jag bara.
Katarina, för de som lyssnar nu och som är nyfikna på dig och känner ett starkt behov av att få guidning, vad ska man vända sig då?
Det som är lite tokigt då, att under de senaste åren så har jag liksom blivit mer och mer fullbokad, och jag är väldigt, väldigt, väldigt fullbokad, och jag använder ett bokningssystem som heter Boka Direkt, och där får man gå in och titta.
Nu... Finns det någon annan du kan rekommendera om det är fullt? Eller,
det finns alltid personer som är bra och så jag tror att man får söka sig och leta och känna sig för liksom och så.
Och du heter alltså Katarina Sellner.
Ja, Katarina med K. med K och Sellner med Z. Sellner.
Det är lite som med barnmorskor eller psykiatriker, man får testa sig fram, den första kanske inte funkar.
Ja, men precis, exakt. Och som det har varit nu så har det varit väntetid på nästan ett år.
Oj.
Ja, men jag har gjort så att jag har istället, förut så la jag upp ett år i taget, och då har jag varit fullbokad ett år framåt i tiden. Nu har jag valt att lägga upp kanske 3 månader stöten, 4 månader, 5 månader.
Hur många klienter tar du emot per dag?
Max 5-6 per dag. Men jag har nu under hösten så har jag liksom tagit lite mindre och jobbat lite mindre. Jag kan också jobba per telefon och så.
Det gjorde vi en dag.
Ja, precis.
Det känns jättebra också.
Ja, faktiskt,
jag trodde inte det.
Nej, det funkar väldigt, väldigt bra. Och jag har människor som ringer och hör av sig till mig från alla möjliga ställen. Jag har från USA, Australien, Japan, det är alla möjliga ställen i hela Sverige. Men självklart att det är ju alltid trevligast och mest underbarare och liksom att mötas. För då ser man och känner man en helt annan sak. Så det är ju Boka Direkt. Jag drunknar tyvärr i sms och mejl. Och det är så mycket sms och mejl och telefonsamtal så att det finns inte möjlighet för mig att svara. Och det är jag väldigt ledsen över. Och om det är någon som känner sig sårad över att jag inte svarar era mejl så beror det på det. Mm. Man kan följa mig på Instagram, för där har jag valt att lägga upp då, att tala om att nu finns det nya tider.
Mm. Okej, okay. Och vad heter du på Instagram?
Heter Katta, som jag låter, som är mitt namn, ja, och Katarina Sellner, ja, precis.
Jag följer det. Ja. Ja. Och då sista frågan då. Den lilla vita duken som du har lagt på den gråa soffan. Ja. Mm. Vad är det för liten böneduk?
Det är faktiskt ingen böneduk, utan det är faktiskt en gammaldags en sån här näsduks, vad man nu så kallar det för. Och den är väldigt, nu är det lite solkig så jag ska behöva tvätta den. Men om du tittar på den så är den faktiskt broderad.
Mm, så det är från din mamma?
Nej, den är faktiskt från min farfar.
Mm. Ja, SP. Det var din farfar, ja, som du berättade om.
Ja. Mm. Så min farfar använde det här, hade näsdukar i den. Men SP är faktiskt min farmors namn. För det är hon som har broderat den. Men han använde den.
Så gud, vad härligt att du hört om det var farfar som hade broderat.
Ja, precis. Nej, men, så S står för Selma. Och hon heter Selma Persson, som var min farmor. Och den är ju som en liten ficka så här. Mm, så jag har liksom valt att bära korten i. Ja, precis. För de är så gamla och slita så jag tänker att de är lite ömtåliga.
Det kan man lugnt säga.
Ja, och den andra har ju bara en hårsnodd runt omkring sig.
Ja, den tål lite ruffare.
Ja, den får vara lite mer utsatt för lite grejer.
Ja, det blev ingenting om operan 250 år och lite annat smått och gott. Det blev bara... Inte bara, det blev det här. Och tack så jättemycket för att du kom.
Ja, det var så roligt, tack, att få träffa er igen.
Och jag måste bara avsluta med också att berätta att när man känner sig så här tung, som jag gör just nu, och som jag gjorde första gången jag kom till dig, då sa du så här till mig, vet du, innan du går, hjärtat, så ska vi ta bort, jag ska hjälpa dig, och jag vet inte hur du uttryckte dig, att trolla sa du nog inte, men få bort... tunga, dåliga energier.
Jag gjorde lite healing.
Ja, och så sa jag till mig, du behöver inte vara rädd, jag står bakom dig. Så om du ramlar bakåt av liksom... Så jag tänker att du lossade så mycket att jag blev så lätt. Då behöver du inte vara, för jag står här bakom och tar emot dig.
Ja.
Och så tyckte jag så här, ja, ja. Mm, och sen så gjorde du det två gånger, och båda gångerna så följde jag.
Ja, precis. Folk började svaja och det hände grejer.
Vad var det för något?
Nej, men jag gör ju som en liten healing-metod där jag liksom går in, och om man nu är inne i de här lite andliga grejerna, så finns det någonting som kallas för chakra-energier.
Mm.
Och när man är i kris, då är det som de där blockerar sig. Och det är som att jag skjuter på positiv kraft och energi. Bara värme, bara kärlek, omtanke. Och så tar man några andetag så där, och jag liksom bara lägger händerna lite över huvudet så där. Det finns ju inom healing både reiki och massa olika varianter, men jag håller inte på med det. Jag har min egen lilla metod som jag gör.
Massage?
Viskar en liten bön kanske. Jag säger inte vad jag säger, men jag har en liten ramsa som jag liksom tänker på och så där. Och ibland är det som att människor verkligen faller liksom, liksom helt bara bakåt sådär. Men då fångar jag självklart upp. Och en del kanske inte ens känner någonting. Mm. Och bara går därifrån och tänker, ja, det där var väl ingenting. Och så plötsligt så känner de, kanske en någon timme senare, att det var någonting som släppte.
Mm.
Jag vill ställa en sista fråga. Ja. Jag tänker mig, det finns alltid en och annan naturvetar, liksom... skeptiker som lyssnar på podden. Absolut. Och som kan tycka liksom så här, men gud, det här går ju inte att vetenskapligt förankra på något sätt och vis.
Mm.
Det här är ju, tänker jag, röster som du tvingas bemöta i tid och otid.
Ja.
Hur gör du liksom, hur förhåller du till de kritiker som bara ständigt cirkulerar här i vår samtid?
Ja, jag har ju blivit kallad för både det ena och andra, jävla häxa, och att jag är chalant, och också då att jag är en lurendrejare, för att jag tar ju faktiskt betalt.
Mm.
Ja, men jag tar ju betalt för den timmen jag tar, och jag sitter inte och kräver att ni ska betala massor av pengar, utan... Och jag ser till att jag liksom har en försörjning så att jag överlever.
Mm.
Men ni ska verkligen veta att det är inte stora pengar.
Nej, jag det är, vet jag. Det kan jag intyga.
Ja, och, det, och jag känner att jag...
Det är billigare än att gå till en terapeut.
Jag kan säga att det kan finnas väldigt mycket liksom att man ser ner på personer och sådana saker som håller på med de här sakerna som jag gör. Och jag har bara valt att bara säga, ja, ni får ha era åsikter och tycka vad ni vill. Och förr om åren kunde jag bli ledsen, kunde känna mig liksom att ja, men vilken dålig yrkesväg jag valde. Mm. Det var inte riktigt det jag tänkte.
Nej.
För det ska ni veta, jag har inte valt detta.
Nej.
Utan jag har bara dragits in i det här. Och idag så kan jag bara fullständigt skratta åt folk eller säga, ja, ni får tycka vad ni vill och liksom och så. Så jag bryr mig inte.
Nej.
Och det är skönt att faktiskt bli äldre.
Ja.
Och vara gammal. Jag är gammal nu, jag är 60. Och
jag har också tänkt på det utifrån att det här, eftersom så att säga, den här genren av andliga ledare som jag betraktar dig som, ja, eftersom det här oftast är så här kvinnlig andlig kunskap,
mm,
då ska man nedvärdera och smutskasta det.
Ja.
Medan en typ manlig präst, mm, som blir också försörjd. Alltså det är ingen präst som gör sitt yrke for
precis,
free.
Exakt.
Utan de linar ju sig också på,
ja,
andlighet.
Mm.
Men där är liksom ingen som skulle komma på,
nej,
att ifrågasätta det.
Mm.
Och det tycker jag ger svaret på alltihopa.
Att, ja,
vi lever i ett land med religionsfrihet och vi kan själva välja vilken typ av andlighet, mm, vi vill ta till oss och, ja, konsumera. Och det, jag ser det som ett led i en del av kvinnohatet. Mm. Jag satt och lyssnade faktiskt på väg hem från Åre,
okay,
på en dokumentär om häxbränningarna.
Ja.
Och jag blev så otroligt illa berörd när jag liksom lyssnade på hur det här har gått till,
mm,
och på liksom vilken enorm så här, misogynt kvinnohat, mm, det var som, okay, låg bakom, mm, hela den så här,
jag
rörelsen.
Hade ju varit bränd för länge sedan.
Ja, det hade vi varit också,
ja.
Men så det bara sprutar, mm, om
ja.
Och nu finns det ju en stor grupp människor som kämpar för deras upprättelse, mm, att man åtminstone ska liksom, och framförallt så gick de igenom i den här dokumentären, för er som är nyfikna så gick den ju såklart på Sveriges Radio, jag tror att den gick i P1, en serie liksom om hur det är att leva, alltså för att det är många som släktforskar nu,
mm,
och som kan nu se, alltså det finns hela bygder, mm, framförallt uppe vid, gud vad heter den här orten, Torsåker tror jag.
Ja, just det.
Där det verkligen var så, mm, otroligt många, för en sån liten by,
ja,
så var det liksom ett massivt, mm, häxbål,
ja,
i stort sett som bara brann under flera år på 1600-talet,
mm,
och att det har givit såna avtryck, alltså generations trauman. Mm. Alltså det har avspeglat sig i flera generationer.
Ja, jag har hittat en släkting faktiskt till mig som hon heter Anna Bure.
Ah.
Hon blev avrättad på torget någonstans i Gävle.
Mm.
Men de högg huvudet av henne.
Mm.
Och hon tvingades att erkänna att hon var häxa.
Ah.
Och det här är alltså då slutet på 1600-talet någon gång. Helt galet.
Helt galet. Ja. Ja, med de orden vill vi tacka dig Katarina. Det är så fantastiskt att du ville gästa, ja, vår podd, inte
så
din
roligt.
Morsa.
Fast du är så upptagen.
Det var så kul att få träffa er igen.
Ja.
Och ta hand om er tjejer.
Ja, tack.
Ja. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.